Hej och varmt välkomna till Nytt Spel Plus, podcasten där vi på ett lite onödigt komplicerat sätt tar oss an våra gamla favoritspel och ser på dem med både gamla och nya ögon. Jag som pratar heter David Nylander och jag sover alltid på den sidan av sängen som är närmast sovrumsdörren. I det här fallet sen vänster, eller vänster i färdriktningen. För att kunna skydda min kära hustru mot potentiella ogärningsmän och annat, självfallet skämtar jag. Det har inte med något annat att göra än att jag vill kunna ligga vänd inåt sängen och fortfarande ha ett vaksamt öra tillgängligt om barn eller fru skulle vilja mig någonting. Återigen på min fysiska sida sitter en man som till alla stora glädje strax ska berätta vilken sida av sängen han själv föredrar att sova på. Otto Lindgren. Hej Otto!
Hej David! Ja.
Minen.
Men jag föredrar att sova på min sida.
Ja.
Den det nu blir.
Den som blir över.
Ja, så okay. Kan man nog sammanfatta det. Om det inte är så att det av någon anledning är så att sängen står in till en vägg. För då måste jag ligga
ytterst.
Ja. För det värsta jag vet är när det blir för varmt. Mm. Och det inte går att fly.
Oh no, I'm trapped.
Ja, men min sambo tycker väldigt mycket om att ligga nära. För hon fryser mycket på nätterna. Och jag... skulle helst egentligen vilja ligga i fred och bara ha täcke lite över mellangärdet typ.
Ja, du vill inte ha över fötterna?
Helst inte.
Nej, okej.
Okay. I alla fall inte, ja. Jag brukar ligga fritt så mycket det går.
Ja, okay.
Men det är också för att det blir väldigt varmt i vår säng.
Du ligger som en sjöstjärna på sängen, alla lämmar åt varsitt håll.
Ja, men typ så. För mig är det väldigt viktigt att kunna lämna sängen. Det är egentligen det.
Så vilken sida i färdriktningen är det nu?
Ja, jag är ju på stage left för tillfället. Ja. Men det brukar variera var man är någonstans. Ja.
Okej. Okay. Du har inga villfarelser om att vara den som stryker med först om det kommer in någon och mördar dig? Att du offrar dig för att hon ska kunna fly, eller...
Nej.
Tvärtom, nej.
Nej, utan det...
Det bara råkar bli så.
Jag tror att skulle det komma in en mördare, då är vi nog körda bägge två. Så att det...
Ja, okay. Jag tänker först att annars... Den andra vaknar när du mördas. Det här blev jättekonstigt. Vi behöver inte gräva mer i det här. det var lite smått framtvingat... ämne.
Välkommen till podcasten Nytt Mordscenario Plus.
Ja, precis. Ny sida av sängen plus.
Mm.
Sover du på rygg eller mage?
Sida. Så därför tycker jag egentligen att jag behöver egentligen byta sida som jag sover på. För jag ligger alltid vänd ifrån personen jag lägger in till. För att jag ska få andas i fred. Så då borde jag egentligen byta sida ibland för att jag inte ska få ont i den axel som ligger fritt. För det får jag. För att jag tränar för lite.
Okay.
Men kanske nog om det.
Ja, vi kan lämna det. Ja, men vad kul att vara här.
Ja, fint att vi sover på samma sida.
Ja,
också.
Precis.
Kan ja, men precis. På. Nu kör vi lite live-inspelning.
Mm. Igen.
Eller i alla fall IRL.
Ja, precis.
För oss är det live, men inte för lyssnarna.
Precis.
Ja, men och det är ju kul. Mm. Alltså, vi har ju inte... haft något emot att umgås fysiskt förr. Men vi började ju spela in podcast under lite lustiga år.
Ja.
Så det har ju gått av bara farten att vi fortsatt med att spela in digitalt. Jag tycker det var kul när vi kom på förra inspelningstillfället att ja, men just det, vi kan ju egentligen...
Ja, men...
Vi bor ju 200 meter från varandra. Vi kan ju ses och spela in.
Exakt. Jag tror att det kanske blir lite bättre ljudkvalitet när vi inte sitter så här bredvid varandra. Att de går att ställa in efter våra efter var och ens röst.
Just det. Men det är tur att vi har väldigt lika röster tydligen.
Ja, att vi låter likadant. Mm. Precis. Läget med dig?
Jag lever. Sådär. Året börjar inte särskilt bra, men det kan alltid bli bättre.
Men jag tänkte fråga dig, hur har 2023 tätt sig gentemot 2022? Så här långt, en knapp månad in.
Ja, men än så länge så verkar det bli samma skit som det har varit. I tisdags, eller om det var i måndags, så sa jag väl att än så länge så känns 2023 som någon slags skenavrättning. Och så ska man liksom försöka ta sig i kapp efter det. Så vi får se hur det ter sig. Men det är... Jag är inte på de bästa av humör och de bästa, mest stabila punkterna i mitt liv just nu. Men det, så kan det vara ibland.
Yes.
Men
då ska vi väl, ja.
Då är det också väldigt skönt att få träffa vänner och prata om spel på onödigt komplicerade vis.
Ja, men jag tänkte det, då kanske vi ska låta det vara lite mer eskapistiskt det här och inte så mycket om verkliga livet.
Nej, men precis.
Vi ska tillåta oss att fly in i spelens värld.
Mm, här kan man vara och här kan man vara. Ja. Precis som i verkliga livet. Hur är det med det då, David?
Jo, men det är bra. Jag har ju påbörjat 100% i föräldraledighet. Nu är inne på andra veckan.
Ja, du är en sån completionist. Klart att det ska 100% av det också.
Ja, precis. Tagit mig dit successivt.
Mm.
Under 2 års tid. Mm. Typ. Så nu äntligen så har vi, ska vi 100% den här våren.
Mm.
Ja. Det blir kul.
Härligt.
Det känns bra än så länge. Mm. Jag har ju ingenting emot att inte jobba. Däremot så är det ju ganska jobbigt ibland att vara pappa.
Ja, det är inte så att det inte förekommer jobb.
Nej, precis. Det är väl mer, alltså, det är väldigt... Jag är väldigt bekväm i att bara vara hemma. Eller liksom gå mellan hem och förskola.
Mm.
Och kanske några andra ställen. Så det, just det gör mig ingenting. Sen är det ju skitjobbigt ibland.
Mm.
Men det är också sånt som man glömmer väldigt fort sen. Man minns det roliga.
Mm.
Och det är bra. Ja, men så det är bra med mig. Jag ser fram emot den här våren än så länge. Det har inte varit... det är inget som har fått mig att tro att det här ska bli någon slags skenavrättning.
Nej, vad skönt.
Vi får väl se.
Bra.
De kanske tar knäcken på mig, barnen. Vi får se.
Precis.
Vi
kan byta lite då.
Vad sa du?
Vi kan byta, byta sammanhang ibland, du och jag.
Då måste jag ju jobba. Det är inte värt. Vi ska väl inte leka katt kring gröt alldeles för länge. Jag tänkte bara lite kort nämna att på vår Discord så har det ju sedan ett par veckor tillbaka dykt upp lite videolänkar. Jag vet inte om du har kollat.
Mm. Ja, men jag kollade den första. Mm.
Ja, om A Link to the Past.
Mm, precis.
Det använder en Doomer som hänger på vår Discord som verkar göra någon form av videoessär. Typ på YouTube. Som han har länkat till 2 stycken. Den första, den kom väl bara... Ja, han fick det bara... Vad sa du?
För någon månad sedan är det
eller ja, det är någon gång under hösten. Eller sen hösten.
Ja, det känns som en månad.
Mm. Så ja, han slängde upp den där. Om någon vill se den här, kolla på den. Och det gjorde jag. Jag tyckte den var väldigt bra. Om A Link to the Past. Om
hur det är att växa upp och sakna barndomsåren typ.
Ja, men precis. Mm. Lite nostalgiskt perspektiv. Och väldigt, väldigt liksom stämningsfullt och bra berättat, tyckte jag. Och nu är det väl bara för ett par veckor sedan, 1 eller 2, som handlar upp en till video. Och den här handlar om The Last of Us Part 2. Mm. Och det är kanske därför du inte har tittat på den.
Yeah.
Ja. Så gör inte det.
Mm.
För den är lite spoilerig. Men också väldigt bra. Tycker han prickar in alltså, väldigt vettiga saker och lyfter fram dem på ett jättebra sätt i de här videorna. Jag antar att det är han själv som kör berättar röst och sen liksom har klippt ihop delar från spelet och lagt musik på det och gjort det väldigt, väldigt snyggt. Så en liten shoutout till honom att kolla in hans video där. Nu blev jag osäker på ifall han heter Doomer på YouTube också. Jag tror det. Bara så att man kan... Jo, men precis. Doomer. Exakt. 2 O.
Mm.
Så kolla upp det. Antingen ni som redan är inne på Discorden, kolla de videorna. Eller ni andra kollar det på YouTube. Så de var väldigt, väldigt bra.
Mm. Okay.
Så det ska
man att kolla upp.
Ja. Mm. Och nu ska vi hoppa in på och prata om dagens spel. Och då ska vi prata om Okami. då tänkte jag att jag skulle inleda med att själv vara lite stämningsfull.
Mm.
Så vi försöker i alla fall. Det var en gång en liten by som kallades Kamiki, där bybor och djur levde tillsammans i fred. Men en dag vaknade det legendariska monstret Orochi till liv och la en ond förbannelse över dem. Allting som hade det minsta liv i sig försvann från jordens yta och istället blev landskapet öde. Orochis hemska förbannelse spred sig över landet och förvandlade det till ett fullkomligt helvete på jorden där otaliga monster strök omkring. Men det fanns hopp. Den majestätiska solguden i vargskepnad, Amaterasu.
Mm.
Och så måste jag motstå vad heter impulsen att skrika ut det som en arg japan.
som en arg anime-karaktär.
Ja, precis. Mm. Ja, precis. Kanske lite mer.
Mm.
Lite mindre rasistiskt. Det här är min egen översättning från, jag tror, den officiella hemsidan. För det här spelet. Men ungefär så där vill jag tro att det lät när Okami släpptes till PlayStation 2 2006. Och i detta japanska action-äventyrsspel som på originalspråk heter ungefär Stor varggud eller Stor vargande får spelaren anta rollen som just solguden Amaterasu och använda sig av diverse olika gudomliga penseltekniker för att påverka föremål, varelser och omgivningen. Och som sagt har den onda Orochi förpestat världen och det är upp till Amaterasu att... Hur skulle du uttala det?
Amaterasu.
Amaterasu. Ja. Amaterasu. Amaterasu. Jag har hört så många
olika...
Skitsamma. Det är upp till Amaterasu att ställa allt i rätta. Och detta gör man dels genom tidigare nämnda penselförmåga, men kanske huvudsakligen genom att till tass utforska världen och slåss mot underliga monster som mot de underliga monster som lurar där. Och i linje med det här spelets övergripande natur- och målningstema så har Okami ett slags kalligrafi eller vattenfärgsestetik där både karaktärer och miljöer är cell-shadade men ser ut som att de skulle kunna vara målade eller i vissa fall färglagda träskulpturer. Och den här konstnärliga looken arbetades fram delvis som en direkt effekt av att PS2 inte kunde rendera mer realistisk 3D-grafik. Så följaktligen inkorporerades målande i själva spelmekaniken också med den här celestial brush-förmågan, himla pensel eller himlavalvspensel, som spelar en stor roll i spelet. Okami är utvecklat av Clover Studio som avvecklades kort efter att spelet släppts, hör och häpna, och det är utgivet av Capcom. Utöver Okami ligger Clover bakom Beautiful Joe-serien samt ett spel som heter God Hand. Är det här några grejer du känner
igen? Nej, inte det.
Jag känner igen Beautiful Joe till namnet bara, men jag har ingen koll på vad det är. Vad det är för typ av spel. Vid rodret under den här utvecklingen i rollen som både regissör och författare befann sig Hideki Kamiya, som vi har att tacka för serier som Resident Evil, Devil May Cry och Bayonetta. Ganska väsensskilda. Eller som inte alls är särskilt lika.
Åka med det. Nej, precis.
Så det är lite spännande. Betyg som 93 av 100 på Metacritic, 9,4 på IGN och 10 av 10 på Eurogamer gör tydligt att Okami var mycket väl omtyckt, både när den på release och fram till dags dato. Det har hyllats inte särskilt förvånande för sin estetik, sina karismatiska karaktärer och för engagerande gameplay. Det har också vunnit jättemånga mer eller mindre prestigefyllda priser både i spelpress, bland annat bästa spel då år 2007 och bästa PS2-äventyr. Och det här var på IGN och även femte bästa PS2-spel någonsin på GamePro. 2008-2009 kom en portning till Wii som möjligen bidrog till spelets spridning. Och eftersom både kritikerkår och spelarbasen menade att spelets upplägg troligen skulle passa mycket väl till rörelsekontroller såg Capcom alltså till att göra slag i sak. Även fast man tidigare hade sagt att det här tänkte man inte alls göra. Så bestämde de sig kort därefter för att faktiskt använda sig av rörelsekontroller i Wii-portningen. Och med sedan dess släppts till i princip samtliga plattformar fram till och med PS4 och Xbox One, för jag tror inte att det har kommit något mer aktuellt än så. Men det finns ju en HD-utgåva som kom 2017 till Switch bland annat. Jag tror att även den finns på PS4 och Xbox One. Och det är ju den versionen vi har spelat till idag.
Mm.
Så det var lite lätt svepande om Okami. Vad har du för relation till det här spelet?
Det att jag fick det rekommenderat till mig av en god vän för 15 år sedan. Något sånt.
Ja, men typ då när det...
Ja.
När det ish var nytt.
Ja men det var väl ganska nytt. Jag minns det alltså som att jag spelat det när det var lite gammalt. Så att det dröjde ett tag när jag spelade det. Okay. Det kanske är 10-11 år sedan som jag spelade det.
Det tog ett tag.
Men då har jag spelat det på PlayStation 2. Och jag minns bara att jag tyckte väldigt mycket om det. Och har lite annan uppfattning av det idag från när jag spelade det senast. Jag har spelat lite annan typ av spel sen dess, tror jag, och annat tempo i storyutveckling och sådär.
Just det. Vilken plattform spelar du på då? Eller vilken konsol?
Det var på PlayStation 2.
Jaha, okej.
Spelade jag då.
Yeah, all right.
Så jag har det ju på gammal skiva. Så blev det att jag hittade det på ganska billig rea till Nintendo Switch för att ladda ner.
Mm.
Och då när jag hittade det så kom jag på att just det här skulle vi kunna ha till podden.
Mm.
På den vägen var det. Så att det är ju inget, det är ändå så pass sent så att det är ingen barndomsfavorit. Så.
Nej.
Men jag minns att jag tyckte mycket om det och gillade verkligen stilen framförallt. Hade inte spelat spel som var så actionfokuserade innan och med det här liksom utforskande världsbiten. Utan oftast var det att antingen så är det ren action eller så är det utforskande men liksom för enkelt i stridssammanhang.
Lite mer åt Zelda-hållet. Där striden ofta inte är så svåra utan det är mer... Ja,
men precis. Det är väl det. Och att det kändes som någonting... Det här är typ exempel på ett sånt spel som jag alltid har tänkt att det här borde David spela.
Mm.
Så då tycker jag det passade till. Men sen har jag inte spelat hela spelet.
Nej.
Förr. I efterhand så... när jag tänkte på det när vi skulle börja spela så... jag minns att det fanns mer efter den här sista bossen jag besegrade. Men jag vet liksom inte varför det fortsatte. Och jag vet inte vad som fanns efteråt. Och nu har vi ju båda två spelat precis likadant också den här gången.
Mm.
Och vi kommer väl till det. Men det kan det vara väl att säga att vi har inte spelat hela spelet.
Nej.
Utan vi har spelat så långt som både jag... som lite yngre och även vi idag kände att här någonstans
känner man sig mest
man är ganska nöjd och har ändå avslutat det som känns som att det borde vara själva storyn. Och de av våra lyssnare som har spelat spelet förstår säkert vad det är någonstans redan. Det kan vi återkomma till när vi pratar lite story och så. Men det är väl ett spel som jag tyckte mycket om och gärna ville spela igen. Men ingen så här superfavorit.
Nej.
För då hade jag nog nött vidare.
Men det är spännande också. För det, jag har ju inte haft någon koll egentligen på vad det är för spel alls innan jag började spela det nu. Det här är också något där som jag bara har känt till namnet och som har nämnts i många sammanhang. Det används som exempel när man har pratat om liksom bra... eller liksom vad säger man, unik estetik eller ja, men, bra, liksom innovativt, ett innovativt spel att då har Okami ofta kommit upp. Och jag har ju sett liksom den här vargen, alltså Amaterasu-vargen på liksom bild och så, så att jag vet ju att ja, men det där är från det spelet. Och ja, jag har väl säkert sett liksom någonstans att det har med målande att göra, för just den liksom penselgrejen, det kom inte som en chock, bara jaha, är det här man ska göra, utan det har funnits någonstans i medvetandet att man gör det i spelet också. Men jag har inte vetat alls vad man gör.
Nej.
Annars. Så det var kul av den anledningen också att vi fick, att jag fick spela det så här. Och ja, men liksom faktiskt se vad det var. Vad det är som folk har pratat om. För det är så sent som, vad kan det vara? Ja, ett par veckor sedan, en annan podd jag lyssnade på som, när de liksom bara i förbifart, ja, Okami, för fan vad bra, toppenspel. De liksom bara, sådär, och, så, och alla bara, ja, men så går de vidare och pratar om det de skulle prata om.
Precis, alltså det är lite så här tv-spelar-folkbildning, att man ska ha spelat det.
Ja, men lite så att det känns ju skönt att ha bockat av det. Ja, men man ska se Sjunde inseglet, eller man ska se inte vet jag, Gudfadern, eller
läsa 1984.
Ja, men lite sådana saker. Alltså det, så nu har vi utbildat oss.
Man ska inte ha ananas på pizza.
Precis.
Lite sådana där.
Där de tysta de lärde. Och även andra.
Det är fint att de tysta de lärde med det olärde.
Ja, precis. Yes. Nej, men, så vi ska väl börja prata lite om vad vi tyckte var bra. Eller liksom särskilt bra med spelet. Och jag vet inte, har du någon så här som du vill hugga på direkt?
Alltså det,
som du gärna vill prata om. Ja.
Nej, men alltså det som jag tror att jag tycker mest om egentligen är nog ändå alltså estetiken, både i både i alltså hur, den här målartekniken, det här som du berättade om, att det, allt är ju som att det är vattenmålat på gamla pergamentrullar liksom. Som är väldigt spännande, att det blir någon slags minimalistisk värld. Jag minns när man är ganska högt upp på, i bergen i det här Tasuta Pass någonting, det är bergspasset, och man tittar ut över världen och så ser man konturerna av bergen, och då är det bara svarta streck, så det är som att man har följt konturerna av Mount Fuji, och hur jävla häftigt det är att, ja, men man fattar att, ja, men det är en hel värld, det finns berg där borta, men det behöver inte vara mer invecklat än så. Om jag tänker, och när jag tänker och jämför med, ja, men Dark Souls 3 eller den typen av spel där liksom, man ser städer långt borta som man aldrig kommer i närheten av.
De är fjärran, inte en del liksom av den världen man får interagera med.
Nej, men precis. Så liksom, precis. Och så var det också, det är samma sak här i Okami, att det här berget kommer man inte kunna gå i. Men det är bara en siluett, och att det funkar. Det. Och att jag tyckte det var så läckert. Så dels så gillar jag verkligen den här den effekten som det är av att allt känns handmålat. Jag tycker det, de har lyckats väldigt bra med det. Och sen så tycker jag väldigt mycket om designen på fienderna, framförallt. Karaktärerna man möter, alltså alla invånare och så här, är ju typ bara dåliga ordvitsar. Eller så här, ja, men, byälsten i Kamiki heter Mr. Orange, och så har han en apelsin på huvudet, och hans hus ser ut som en apelsin, och det är apelsiner på stolparna utanför hans hus. Och det blir bara,
ja, men verkligen så här, det här är din grej. Du har
ja, men precis, det här är din karaktär. All din person är av att du har att göra med apelsiner. Och det,
så, ja, men vad vill han? Vad är min motivation? Apelsin.
Ja, precis. Och på sätt och vis så uppskattar jag den grejen. För att det är så här, ja, men det känns som något jag hade kunnat göra i någon fånig rollspels one-shot-grej. Att, men alla, okay, alla karaktärer är kopplade till en frukt. Okej, bra, det här är orange. Men å ena sidan kan jag känna så att jag tycker det är kul, och å andra sidan så tycker jag det är för slött och att det ger för mycket en känsla av att det här bara är instoppade karaktärer, så jag bryr mig inte om dem. De blir inga personer. Så det kan jag vara trött på, men när man kommer till fiende designen tycker jag de är superläckra. De här olika goblins, Green Goblin och Red Goblin. Som den röda som spelar på en slags, jag vet inte vad det är för instrument, någon slags sträng instrument.
Japansk luta.
En japansk luta, visst. Ja.
En gitarr med för få strängar.
Typ. Ja. Ja. Ja, men, jag tycker de är väldigt häftigt designade. Och det ska ju vara någon slags olika japanska folkväsen typ, som det är baserat
ja,
på.
Ja, men precis, någon typ av demoner som alla känner till där, för att det,
ja,
det är de som finns i det.
Ja, demonerna stövar fritt. Ja. Ja, men precis. Och även bossarna tycker jag är väldigt snyggt designade, speciellt den första är så jäkla obehaglig. Den här,
påminna mig, nu är det ett tag sedan.
Det är ju alltså en spindelkropp till utformningen, men benen är liksom människoarmar med flera armbågar, och så är det händer som sticker bak och fram in, och sen på framsidan av spindeln så är det typ överdelen på en kvinnokropp med långt svart stripigt hår som hänger ner för ögonen.
Ja, slåss man uppe på en plattform typ?
Nej, det tror jag inte, men sen när man har slagit på den här spindeln så faller det liksom ihop, och så är det ju som en blomma bakdel istället för en spindelskärt som man använder penseln på, så att den öppnas upp, och så är det fullt med typ 10-12 ögonglober på skälkar där inne som tittar på en. Och det är så, alltså, jag tycker det är så jävla häftig design. Det är så himla sjukt och obehaglig design i ett spel som känns väldigt barnsligt, där byälsten heter Mr. Orange. Det är såna jävla kontraster. Jag tycker bara det är så himla läckert. För alla monstren känns väldigt mardrömslika. Som känns, och det är ju ganska typiskt för japanska andeväsen och japanska troll. Eller så här, att de är ofta väldigt hemska. I japansk folktro, och det är kul att blanda in det i ett spel som är lite barnsligt och oskyldigt på sätt och vis.
Ja, men nu kanske jag generaliserar jättemycket eller bara kommer ihåg väldigt dåligt, men det känns som att det sällan är skenet bedrar med den typen av demoner, utan det är ganska tydligt att ja, men du är något stort och äckligt. Det är liksom inte, det är inte så mycket ulv i fåra kläder.
Nej, visst.
Med den typen av demoner. Nej. Allt är bara...
Det är ju inte ett japanskt uttryck, ulv i fåra kläder.
Kan nej, kan vi...
liksom. Men, och nu ska vi se, Spider Queen. Så här ser ju den ut.
Ja, men precis.
Med de här händerna bak och fram.
Vi tittar lite på artwork i spelet här.
Ja, den tyckte jag var jävligt obehaglig. Och är så malplacerad liksom.
Ja, för jag kan ju säga det direkt att först och främst att jag tycker också att det rent grafiska är, och estetiken är ett av spelets styrkor, och som jag tycker bäst om med det. Men jag tror, när du säger så här, men bossarna så häftig design, jag minns typ inte bossarna.
Nej.
Riktigt.
Okej.
Och nu är det ju liksom, alltså, vad kan det vara? Det är ju i alla fall ett par månader sedan jag drog igenom det här. Så att
ja, precis.
Det är lite som har försvunnit av den anledningen.
Ja, och när jag tänker efter, när jag säger bossarna var häftiga. Jag menar ju egentligen att just den bossen var häftig. När jag tänker efter, nu ska jag se, vad har jag? Den andra bossen.
Ding, 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 ding.
Den här Crimson Helm var ju inte supercool, men det var ändå ganska häftigt att det är ju som någon slags hästskelett i samurajrustning.
Ja.
Eller
humanoid häst.
Ja, men precis. Ja, men det som är så som en kentaur borde se ut. Det är bara en häst som har två långa armar på ryggen.
Ja, just det.
Men som med någon slags helvetes eld ur sig som man måste använda penseln för att blåsa bort. och sen så just slår det. Den så att rustningen faller av och så är det bara skelettet och då slår du på den.
Mm.
Så, ja men, ganska häftig också. Och sen så är det ju Orochi då som egentligen var ganska ganska tråkig, för det var bara olika, alltså det är 9 huvuden med olika roliga hattar.
Ja.
Men
som inte attackerade på så jättemånga olika sätt.
Nej, alla hade sitt unika sätt. Ja men okej, okay. Jag kanske backar lite på bossarna generellt, men jag tyckte väldigt mycket om Spider Queen för att den var så jävla otippad. Men jag gillar stämningen som man får av det grafiska liksom. Mm. Sen om jag på samma gång får ge en tråkig grej som jag gillade eller som jag inte gillade med det grafiska, så är ju det att alla objekt är platta. Speciellt alla träd har ju bara en sida.
Ja, just det. Som vrider sig efter hur det går.
Precis. Mm. Och det går ju...
De är alltid vända mot kameran.
Precis, så att när du går... När, ja. Och det är väldigt svårt att vänja sig vid, tycker jag. Man glömmer bort det till slut, men i början så är det väldigt störande.
Ja, jag tänkte nog aldrig på det som någon... Alltså, det är ju supersjälvklart nu när du säger det, men det var inget som störde mig att det såg ut så.
Okej.
Okay. Utan det var det nog snarare kanske... Om det var någonting i det grafiska som störde mig, så var det nog mer bristen på ansiktsuttryck hos de mänskliga karaktärerna. Mm. De är ju bara, de är som dockor.
Ja, ja men visst.
Så eller träfigurer som... Ja, jag läste någonstans att det var lite så här, man tält en trägubbe och så har man målat på den.
Mm. Ja men visst, sån känsla är det också. De ändrar ju ansiktsuttryck eller mimik när de är så, när de blir arga så händer så,
men precis,
så de ångar de dem. Men jag tror att de ändrar lite ansiktsuttryck. I alla fall Susan och han, den stora gubben, ändrar ju lite grann tror jag. Men
jag tror att det är mer den här liksom anime eller manga det uttrycksgrejen, att det blir en svettdroppe.
Ja just det, man lägger till
en. Ja men precis, det är liksom inte så mycket i själva ansiktet som ändras. Eller, så eller det är gestik, alltså man viftar upprört med armarna eller man,
ja, just det.
Liksom, man gråter med hela kroppen, man slänger ut.
Ja precis, och, nej. Ja men det är sant.
Och att det är sånt som tillkommer istället.
Man lägger till det för att kompensera för att man inte gör det.
Ja. Det är lite teater över det hela.
Ja. Och apropå teater så är det ju väldigt många filmsekvenser. Filmsekvenser. Eller liksom,
mellansekvenser.
Ja, precis. Allt är ju i spelmotorn. Mm. Och när det är så mycket sånt, då hade man nästan velat ha lite mer mimik. För att det skulle bli lite mer levande.
Ja, precis.
I de delarna.
Det blir ju i förlängningen bara en massa text och ljud. Alltså jobbiga ljudeffekter som ackompanjerar dem.
Mm.
För det, jag kan ju ta det lite grann, för jag kommer inte lyfta ljudbilden i något av de kommande delarna.
Nej.
För musiken gillar jag, den känns ju, ja men det förstärker ju det här liksom japanska folkliga, det är lite som japansk folkmusik.
Precis.
Det här liksom plinkandet på vad det nu är för stränginstrument som låter och lite små kör, så här blygsamma körer på vissa ställen och sådär. Så den gillar jag. Det är inget som sätter sina spår på så vis att man, alltså det är inga melodier eller teman eller så som jag kommer ihåg. Nu ser det ut lite som att du tänker...
Alltså jag måste bara fråga. Ja, men tänkte inte något särskilt på musiken som spelas när man återupplivar ett område.
Jag
minns jättetaggade att... musiken när man får se hur det sprider sig löv och blommor över hela området.
Ja, just det. Ja, jo, men precis.
Och den här mansrösten som liksom ropar
ja! Ja, men precis. Ja, men det är inte som något så här, vad fantastiskt det här var.
Jag tyckte det var så jävla kul varje gång. Det är liksom, jag älskar musiken bara för den detaljen.
Ja, okay.
För att det är så sjukt otippat, men fast ändå inte otippat. För att det är ju ett lite smått knarkigt spel.
Ja.
Men det tyckte jag var väldigt kul.
Ja, men det kändes ju bara mer som att det är därför att förstärka att nu får skogen eller ja, naturen liv här. Ja. Jättetaggad snubbe som står och spänner sig.
Nu jävlar ska vi växa, grabbar!
Ja, precis.
Fattar du?
Ja, nej, men, så det tänkte jag ju på, absolut. Men så, i det... Alltså i de sekvenserna också, att när den musiken dyker upp, det är inte heller någonting som, ja, just det, så går den musiken, eller så, alltså jag får ingen, det kanske du får, att du liksom kan erinra dig hur melodin går, liksom, eller...
Jag skulle inte kunna nynna det.
Nej.
Men det tycker jag ändå att jag kan erinra mig en. Musiken var det som gjorde att det faktiskt kändes som att det var något häftigt som hände där. Det är lite snyggt animerat med alla blombladen som flyger när man får se hur det blir grönt över hela området. Mm. Där man har besegrat en massa monster. Men i brist på att vara engagerad särskilt mycket i storyn, från min sida i alla fall, så var det någonting som gjorde att då kände jag mig engagerad i att återuppliva landet bara för att jag tyckte det var nice musik,
ja,
i den sekvensen.
Yeah. Men det kan jag skriva under på också. Men för att knyta ihop det här lilla sidospåret, att jag hade skrivit det där, att jag gillar musiken, men lite småjobbigt ljud när texten dyker upp i... Alltså, när en karaktär pratar. För att det är ju som, varje karaktär har liksom ett läte om en stavelse. Typ. Mm. Eller lite som att man kanske har klippt... Man har spelat upp någonting baklänges. Och så har man, alltså när någon säger någonting baklänges, och så har man klippt ut varje stavelse från det. Och sen lagt dem i lite omvänd ordning. Så att det låter som att någon pratar baklänges, men ändå inte.
Nej, precis, för det är inga riktiga ord.
Nej. Precis. Så det blir ju, när det är så många mellansekvenser och expositionsdialog eller liksom karaktärer som pratar, så blir det jättejobbigt efter ett tag att ha det där igång.
Ja.
Så min vana trogen, när jag tycker att något inte tillför någonting, då stänger jag av ljudet.
Nej, men fan, David!
Jag kan liksom inte sitta och så här... Bara, ja men... Ta till mig av någonting som inte ger någonting.
Nej.
Så stänger jag av det istället. För då måste jag inte sitta med lurar på när jag sitter till exempel hemma i soffan och spelar.
Nej, just det. Ja, det är klart. Men då... Har du då missat Susanos tema? Eller har du fått höra det ändå?
Nej, men det är... Alltså, under de inledande 2-3 timmarna i alla fall, så hade jag ljudet igång hela tiden.
Mm.
Så det bör jag ju ha hört.
Mm.
Det är ju inte heller något som... Ja, jag kan inte komma på vad det skulle vara heller.
Eller om du, den... do, 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 do. Ja, fan. Det var det bästa jag kom på. Ja. Nej, men den får jag verkligen upp i huvudet. Ja. Och den... det var väl inget tema som jag tyckte var jättehäftigt första gångerna. Och det är som... ganska länge så är det bara en... ett tema när Susanoo gör bort sig, eller liksom tror sig vara mäktig fast han inte är det, för att det bara är Amaterasu som gör allting. Men och apropå det här med att inte vara så engagerad i storyn, så jag hatar ju Susanoo rakt igenom spelet.
Ja,
fram tills i slutet när han faktiskt behöver göra grejer och är skitskraj, och han... Och så spelas det här mäktiga temat, och så är det som att han gör sig förtjänt av sitt eget tema. Och jag är liksom...
sin övertro.
Ja, och jag satt och spelade det här med hörlurar på och i soffan, och bara så här, blir lite smått rörd för att Susanoo liksom växte.
Ja, men det är ju ändå någonting som... Alltså, som inte alla, men väldigt många animes lyckas med.
Mm.
Tycker jag. Alltså det här att... lyfta fram underdogen som är lite småkass, men sen ska ge hjärnet och visa att jag kan minsann och lyckas. Så att då får man ju verkligen det här lite så här gråten i halsen känslan.
Lite som Rock Lee liksom.
Ja, eller Naruto
överhuvudtaget.
Ja, precis. Ja, men inledningsvis i alla fall.
Ja, men precis.
Men han ska visa att han också kan.
Men jag känner nog lite som du, att jag tyckte mycket om musiken. Jag kanske tyckte mer om den än du då, eftersom jag ändå haft ljudet på. Men jag kände nog inte att det var någon, en av mina främsta jag ville ta fram heller.
Nej, men precis. Ja, men det är en liten parentes.
Att vi gillade ljudet en del i alla fall.
Ja, precis. Ja, men som akkompanjemang, som det ju ska vara, till det grafiska. Kanske snarare.
Ja, men precis.
Och lite till berättelsen också, såklart. Men jag minns inte varför jag ville prata om det. Vad pratade vi om? Det vi pratade om just när karaktärer pratar. Att...
Alltså det var ju, jag hade pratat grafiskt och sen ville du ta någonting och då skulle du bara lägga en blänkare om ljudet.
Ja.
Att du inte tyckte så mycket om ljudet, men du gillade lite grann.
Ja, men jättebra David. Koll på läget.
Ja.
Exakt. För det är ju mellansekvenserna, alltså det som bara liksom, när karaktärerna pratar och man inte får spela utan man ska trycka vidare i dialogen med vad karaktärer säger. Det är ju en del av spelet som är ganska intetsägande. Alltså det är inte, utöver själva storyutvecklingen, så är det inte så mycket i dem, alltså varken grafiskt eller musikmässigt, som ger någonting. Men i de riktiga mellansekvenserna, eller det som kanske mer är filmsekvenser, som är ett par stycken, där är det ju som en pergamentrulle.
Ja, precis.
Liksom naturfärgat, bara ett pappersark eller en lång rulle som vecklas ut och där berättelsen liksom målas fram allt eftersom texten också.
Just det, de är ju skitsnygga.
Ja, och det är ju så spelet inleds också, så man blev, eller jag blev verkligen imponerad av det, med den här vad ska man säga, legenden berättas, det som jag läste lite inledningsvis kortfattat.
Precis, då började det med att någon lykta och bergen målas upp och så liksom kommer världen fram liksom genom penseldragen.
Mm. Ja, precis. Det är ju väldigt, väldigt snyggt. Så där, redan där kände jag ju att det var en väldigt stor USP för spelet. Att det var, ja, men det här är där det kommer briljera i det grafiska. För sen... jag fick en väldigt tydlig, eller man får ju fylla i lite själv, för det är inte så detaljerat på så vis att allt visas i de sekvenserna, utan det är ju fortfarande stillbilder som målas fram. Men man får fylla i lite själv vad som händer och hur det går till och sådär, men jag tyckte att det bidrog till stämningen. Så det var det jag ville säga, men jag vet inte vad det hade med det jag ville säga innan jag gör.
Men du hade också grafik och utseende som en av dina positiva.
Ja, precis.
Mm.
Och så, jo, en liten annan grej också som jag tycker är väldigt fascinerande. Och som får en att lite sucka, japaner.
Ja, Sakuyas klädsel.
Ja, yeah. Det är ju någon slags, hon ska vara någon slags skogsnymfgudom.
Ja, precis. Hon är ju den lokala skogsgudinnan och har ju ett stort träd som liksom är hennes kropp egentligen.
Ja.
Och värnar över Kamiki-byn då. Och det är ju hon som ger oss uppdraget typ, eller som väcker Amaterasu tror jag. Från sin staty som man är till en början. Man har ju med sig en liten syrsa som heter Osun. Som låtsas vara en stor krigare och som sköter det mesta av snacket, som är en ganska irriterande karaktär generellt. Men som i början, i inledningen då av spelet, har alltså krypit omkring i kläderna på Sakuya, i urringningen tror jag.
Gömt sig i hennes kläder.
Ja, och är liksom, ja, men Ja men jag tror att ni fattar vinkeln, lyssnarna. Alltså att det var liksom, ja. det är en jävla snuskhummer i en liten insektform som var i hennes kläder.
Mm.
Och sen så hänger han med i Amaterasu och liksom, ja, men, är med på resan och försöker, ja men det är som Navi i Ocarina of Time, fast precis. Sexistisk.
Ja men för Amaterasu pratar ju aldrig.
Nej,
liksom,
nej,
så det är ju Issun istället som är...
Issun, inte Osun. Issun. Issun är det nog, ja. Mm.
Det har jag skrivit här.
Ja.
Är man som ska vara spelarens röst, eller liksom spelar karaktärens röst på något vis. Och ja, man får väldigt tidigt en... Ett obehagligt intryck.
Ja,
av en som, men, ja, du ska leda mig på det här uppdraget, men du är också sämst.
Ja, men han, det tar väl knappt en minut innan han har börjat objektifiera Sakuya.
Nej.
Och då har hon ändå fulla kläder på sig.
Aha.
Då har hon ju en kimono i alla fall.
Mm.
Och så är det bara en väldigt tydlig urringning.
Ja.
Men så, som ändå tror jag animeras så att brösten guppar.
Ja,
det är... som också är alltså varför?
Yeah.
Det
är en så himla osexuell hela, för just det är lite, det känns ju lite barnprogram nästan,
ja,
eller liksom
ja,
barnsligt hur allt är skapat och att det är liksom som dockor och då helt plötsligt så kommer den här, eller ja, för det första att de måste peka ut att här är en person som vill liksom se den här kvinnan naken, eller här är en varelse som vill se den här kvinnan naken och krypa omkring i hennes kläder, bara det är liksom, det är så trött,
ja,
och sen, men sen att man har försökt dessutom animera henne sexigt
genom
att göra en väldigt, väldigt stora tuttar och liksom,
ja, men de måste röra på sig enskilt så att det syns att de är där, och sen när hon har fått mer krafter så tar hon även av sig sin kimono och har då bara typ,
som en bikini.
Ja, som en bikini i princip. Jag tror förresten att kimonon är öppen i ryggen så att man ser skinkorna på den också.
Nej, man ser springan.
Ja,
alltså början på stjärtskåran. Alltså längst ner i liksom,
ja, i den,
det som är en urringning fast på ryggen.
Liksom. Ja, men precis. Så att det är dekotage fast... skinkorna. Ja, alltså, man blir så trött.
Men sitter någon liksom jättetaggad animatör och ska liksom, ja, men jag vill bara jag suddar bort här i ryggen så man får se lite skärt.
Eller så har de liksom suttit, ja, men nu har vi det här spelet, det känns jättebra, och sen Hideo Kojima bara, ja, jag tror vi behöver något för pojkarna också.
Hideki Kamiya.
Det är inte
vad heter det, Metal Gear?
Nej. Sorry. Okej, okay, fel namn. Men...
Ja, annan snuskig...
Så sitter någon och säger... Ja.
Han är ju inte bättre, ska jag säga, med vad han har skapat för karaktär. Så...
Nej, det är inte så långt ifrån.
Nej.
Men jag har för mig att hon är... Är hon den enda som blir objektifierad i den här första storyn? Eller är det fler också? Det är ju en kvinna som ska vara ett sånt himla... alltså så himla mycket en damsel in distress också. Hon som bygger sake i
byn. Ja, precis.
Som Susanna ska hjälpa och de ska
Ja, men precis. Nej, men jag tror inte hon objektifierar så mycket på det sättet. Där är det väl mer just att hon har en väldigt, ja, men som du säger, det är en ganska trött roll. Som hon är bara den gulliga, lite oskuldsfulla flickan. Liksom. Mm. Det är inte så mycket mer.
Ja.
Hon är ett kärleksintresse.
Ja, precis.
Nej, men jag vet inte, för hon Sakuya kommer ju tillbaka flera gånger, så att det är väl mest där det stör, men det är ju ändå så pass tidigt i spelet också så att man hinner känna, alltså inom första timmen, så man bara, fan.
Ja. Och Issun påminner ju om det också när man pratar om henne, men vi borde tillbaka dit, jag längtar tillbaka till och krypa ner i, alltså så,
ja.
Eller hur? Det är ju sådana kommentarer gång på gång. Mm. Ja, men så det är ju det är något som verkligen drar ner känslan i det.
Ja.
Man har liksom ibland en ganska dålig smak i munnen av spelet. Bara av det.
Ja, men precis. Mm. Det är ju, det slår mig nu att sen gick ju Hideki Kamiya vidare och gjorde Bayonetta så småningom. Så
ja, ett spel där man, ju mer man slåss så blir man mer och mer naken.
Ja, ja. Precis.
Yep.
Och det, som jag nämnde tidigare så är det ju också han som är författare, jag vet inte om han var helt själv, men i alla fall delvis på det här spelet. Så att han har ju också då skapat de här karaktärerna.
Ja.
Isun bland annat. Och så att japaner är japaner.
Ja,
eller en, vissa
män i alla fall.
Väldigt många män.
Behöver inte bara japaner heller.
Nej.
Men det vet vi ju. Det är ju vissa tendenser.
Yes.
Från den kulturen. Precis.
Där slutade vi i botten på det grafiska.
Ja, men precis. Ja.
Men det är alltså det är ju liksom det som det som är liksom sämst med grafiken. Det, i övrigt så är det ju väldigt, väldigt, väldigt snyggt och väldigt bra.
Mm.
Så vi kanske ska fortsätta att trampa här nere
i negativa
i skiten och hoppa in på manus.
Mm.
känner jag i alla fall. För det, alltså, det är väl det jag känner är... Ja, men liksom, det börjar väldigt bra med den här legenden och att man får en känsla för att det flerhövdade monstret Orochi som hemsökte den här byn, kom tillbaka varje år och skulle äta upp en ung mö från så de var tvungna att offra en flicka varje år. Och så till slut så dyker en varg upp som hade något helt annat namn då, Shiranui. I den legenden.
Mm.
Och en krigare, Nagi, som tar sig an det här monstret och man förlorar och så tar vargen över och så är vargen på väg att dö. Men så ylar den och ger krigaren nya krafter som hugger av samtliga huvud av det här monstret och sen dör vargen men blir till någon slags avgud i den här byn då.
Mm. Och
den här krigaren lämnar sitt svärd i grottan där monstret bodde och så, ja.
Det låter så hisnande när man återberättar det.
Ja, men precis.
Det börjar ju jävligt bra. Och det är kul att få att börja med en bakgrundshistoria. Det här har hänt.
Ja,
och sen så, nu är det 100 år senare. Efter 100 år så, eller på 100-årsdagen så är barriären som svagast.
Mm.
Då finns det direkt mycket mer av en intressant värld att bara av att det finns den bakgrunden liksom. Sen så hittar man ju mer och mer fler och fler områden och liksom, information kring området också som gör det mer intressant. Så att det känns ju ändå som en ganska levande värld ändå.
Ja, absolut.
Men du tycker att manuset var dåligt därefter sen?
Ja, eller mer att det är väl den här liksom sjukan som väldigt många japanska spel lider av, att det blir så mycket, man vill så gärna berätta sin berättelse bra så att man gör det lite för mycket. Mm. Alltså det blir väldigt, då blir det de här utdragna mellansekvenserna när man måste överförklara allting, att det är ju den här här är den här guden som hade hand om det här området. Och det är antagligen att det här har någon slags koppling till också säkert den japanska folktron och legender och liksom sådana saker som betyder någonting för de som känner till det. Men för mig som person och som spelare blir det bara... Men jag behöver inte veta en massa detaljer om just det här som vi är på nu. Det är bara en... När det sen ändå visar sig att ja, men det hade ingenting med berättelsen att göra, utan det var bara liksom, det var lullull innan jag kunde fortsätta spela vidare. Jag fick sitta och trycka igenom en massa text. Så det är inte så mycket liksom den övergripande berättelsens fel som alltså det som finns emellan.
Men en motfråga då? För det där är ju någon slags parentes till själva manuset. Så om det där istället hade varit information som man kan hitta av att man pratar med invånare, man kan få hintar om, eller du kan så här, eller så här, ja men här står det en en minnessten så att du kan, om du vill så kan du läsa på men, vad som har hänt i området tidigare. Och så här, att ja, men, det är sätt att få sätt för spelarna att få en, ett område att kännas mer levande för att du har en historia. Men att ja. Det är inte tvunget att titta igenom 5 minuter av cutscenes som vi var inne på innan med tråkiga ljud och där det inte händer så mycket intressant.
Ja.
Hade det känts mer rimligt då?
Det hade det.
Och då följdfråga är nästan, ja. Är det då dåligt manus eller är det
dålig
speldesign, dåligt, ja men dåligt berättande
blir det. Det, precis, det, ja, men, det var det, ja, det jag försökte mig på att säga också, att det är ju inte den övergripande berättelsens fel, utan det är ju att den stoppas upp hela tiden av, ja, allt det här andra som de så gärna vill peta in.
Ja. Och som man inte kan gå förbi.
Nej, du kan inte välja bort det. Och dels att det liksom tar en ur upplevelsen, eller liksom det blir långsamt tempo, när det inte tidigare har varit det. Även, nej, liksom, du har precis kommit ur en strid och kanske sprungit omkring och utforskat en massa och hittat eller liksom matat djur eller, eller något sånt där annat. Och så stopp! Nu ska vi...
Nu har du råkat trigga en...
Ja, ja, men precis. Nu kommer en cutscene här och nu får du vänta i 10 minuter och sen får du fortsätta igen. Så det var inte det jag ville göra nu. Utan,
nej, ja, precis. Det är mycket så att man blir tvungen att göra saker.
Ja, ja, men precis. Så det är ju inte liksom manusets fel på så vis, utan det är ju mer hur man väljer att förmedla det här till spelaren. Istället för att, så som du beskrev det nu, det hade ju varit alltså superbra om det hade varit valbart att, ja, men en minnessten, liksom saker som hjälper till att, ja, att bygga världen, att, genom att visa istället för att berätta.
Ja, eller som en av mina favoritdelar ur spel som jag tycker väldigt mycket om, som heter God of War. Jag kan ha nämnt det. Där tycker jag de gör en väldigt snygg grej, att när man färdas i olika områden så berättar de om det. Du har inte hittat den karaktären som kommer att berätta det mesta historier, men,
ja, okay.
Ännu. Jag tror att det kan förekomma i Witcher också, att man liksom, att, ja, men nu har du kommit till den här platsen och så ska du, ja, men kanske följa en karaktär till något område. Mm. Och medan man går längs gatorna i staden så berättar de, ja, men och här har det varit krig på sistone för att den här hertigen i grannbyn tror att han ska kunna ta över.
Ja.
Och så, ja, men och då blir det ändå att man spelar och gör saker samtidigt, eller utforskar, men så berättas det historier om området samtidigt. Det, ja, men, tycker jag är så jävla smart,
ja, men, sätt att göra, ja, men precis. Då har man ju inte... Alltså, det är ju valbart också. För då kan, du kan ju välja bara inte lyssna på det.
Ja,
och fortsätta spela. Men här blir, ja, det ju att du... Nu får du inte spela mer. Nu ska du lyssna på det här.
Ja, ja, precis.
Och lite liknande. Så nu när du sa Witcher. Och så började jag tänka på... Mass Effect har ju en liknande... Alltså, där har du ju dels... vad heter den nu då? Kodexen, som du kan liksom gå in och läsa om alla raser och alla planeter och allt sånt där i förväg. Men sen får du ju också, när du kommer till ett nytt ställe, alltså du får ju ofta träffa på nya karaktärer direkt som, ja, men okej, här kom du till den här handelsplaneten, eller det kommersplaneten, så det, här kommer det direkt en handelsman och ska börja smöra för dig när du kommer dit och liksom sätter stämningen på det sättet istället för att Man landar på planeten och så börjar någon berätta för en att, ja, men här är det si och så. Och,
ja, ja.
Alltså, att det skulle vara dåligt.
Men nej, att du får det interaktivt,
ja,
istället.
Precis.
Just det.
Att jag som spelare får lista ut att, ja, men det här är den typen av planet. Och det här är krigarrasens planet, för de ägnar sig åt det här. Och, ja,
för de slår dig, ger dig den där fil så fort du kliver av.
Ja,
men
precis.
Ja, men absolut. Och det är ju något som störde mig mycket också, att det är lite för många cutscenes. Och att det blir så uppstyckat. Det känns aldrig som att jag spelar ett spel, utan jag följer en räls. Lite väl mycket.
Ja, för det har ju några öppna partier så småningom, men väldigt ofta så känns det ju som att du har, eller du är liksom, nu ska du vara i det här området, nu är det det här du ska göra, nu har du gjort färdigt det, nu går du vidare till nästa, Sen är det kanske lite backtracking, men då är det ofta någon mellansekvens där som, alltså, som leder det, eller liksom visar det i rätt riktning. Och ja, ganska styrt hela tiden.
Ja, så. Precis.
Och som vi har varit inne och talat lite på innan, så har vi har ju bara spelat den första tredjedelen.
Ja.
Är det tre? Precis. Eller vet du det här att det är tre delar?
Ja, precis. Precis. Vi har ju spelat färdigt till när Orochi, den här månghövdade varelsen, vaknar och man besegrar den igen.
Mm.
Och sen så blir det festival i slutet i Kamiki-byn.
Mm.
Och under tiden där så berättar en... Alltså det är typ en berättarröst som då säger att det här är bara början på Amaterasus äventyr.
Också något som inte har varit med innan.
Nej, precis. Ganska otippat.
Ja.
Jag tror väl att det kanske ska vara samma röst som berättar introdelen.
Ja,
det ska vara något
precis.
Sånt. Men att det kommer mer. Och så har jag liksom googlat lite grann. Det är tre story arcs. Okay. Så att vi har spelat den första. Sen vet jag inte om det är så att de andra är kortare eller längre eller så. Men...
Troligen så är de ju av ungefär samma längd. För jag tror att spelet ska vara runt 30 timmar långt. Och, och du och jag har ju gjort ungefär 13-14 timmar.
Ja, precis.
Var det där. På den här första delen. Så att det är nog inte så... Möjligen att de är två lite kortare delar.
Ja.
De är bara marginellt.
Om man tänker på vad man kan hitta också, så har vi ju hittat 11 tror jag penslar av 15.
Ja, precis. De olika penselteknikerna.
Ja, precis.
Ja.
Men precis. Så vi har inte spelat hela. Vi vet ju inte om det blir fantastiskt bra story senare. Och det kanske det blir. Så att,
Nej, men för det är liksom... Det blir liksom ingen... Där har du ju liksom hela... Du har fått veta i början av spelet att det är det här det handlar om. Den här onda varelsen har vaknat till liv.
Mm.
Nu ska du ge dig ut och besegra den. Och så gör man det.
Mm.
Och det blir en stor fest i slutet, som i många spel betyder att nu är det slut.
Ja, precis.
Där har liksom hela berättelsen... Alltså, du har gått hela varvet.
Mm.
Berättelsemässigt. Så det är det jag också... Därför tycker jag att det faller in lite här under manus. Att... Ja, men... Vad är incitamentet för att jag ska fortsätta? Och då kommer ju den här... Ja, men det var inte slutet. Att många faror skulle fortfarande lura.
Ja.
Jaha.
Ja, men och, alltså, det är ju lite... Det är lite som första Star Wars-filmen. Liksom. Ja, men vi avslutar med alla får medaljer i slutet.
Just det.
Och liksom, ja, men nu dödsstjärnan är borta.
Fair point.
Och där blir det ändå ganska bra ändå när man fortsätter.
Mm.
Och jag hör för mig att de har sagt någonting att Orochis taint sprider sig över världen fortfarande. Han har teabaggat Hokkaido. Han måste dit och göra rent det. Men...
Yes. För er som vet vad det betyder. Så, googla det annars.
Hokkaido alltså.
Nej,
ja.
Tänkt.
På sätt och vis så tycker jag att det känns som att det kan vara ganska kul att ändå se att jag har besegrat slutbossen, men ja, men allt behöver inte ha blivit bra för det. På sätt och vis så känns det som att det kan vara lite fräscht på något sätt. Att det är liksom annorlunda. Men varken du eller jag kände oss ju sugna på mer.
Nej.
Heller. Det är ganska lagom längd att det skulle kunna få vara färdigt där.
Ja, men exakt. När man säger det på det sättet, så blir inte jag i alla fall särskilt... Alltså, när det inte är något mer än att det är lite vaga antydningar om att det är fler faror som lurar runt nästa hörn.
Nej.
Det är liksom inte...
Det är inget som man får något incitament att...
Nej.
Alltså ingen agency. Jag vet inte vad man säger.
Agens. Nej, men liksom motivation. Du får, alltså, varför ska jag fortsätta spela? Jag har fått berättelsen och så är det någon som säger, ja, men Eller det är några sidor till i boken. Ja. Liksom.
Ja. Ja, men vadå, är det för att Sakuya ska ta sig av sig ännu mer kläder?
Ja, eller precis. Jag hade behövt att Issun kom fram och
nej, precis. Ni behöver visa vad är det mer jag kan åstadkomma.
Precis.
Ja.
Ja, men hur det, naken kan bli.
Och det säger han, ja, och vi ska ju hitta de fyra sista förmågorna också. Så, ja, okej. Okay, ja. Vad ska jag göra med dem då? Vi har ju redan klarat av det. Ja, men precis. Så att det är lite...
Ja, men det känns inte otippat. Riktigt som att man har liksom... Jag får lite bilden av att man... Ja, men här gjorde de spelet och så var det någon snubbe... Någon, liksom... Något högsta höns på någon som sa att... Ja, men ni måste mer. Gör mer.
Ja.
Lite så här halvlojt bara. Men vi vill ha mer av det här. Så, ni skulle göra ett så här långt spel. Ni har bara gjort så här.
Nu har ju motorn klar. Det är bara att fortsätta.
Ja, men precis. Nej, så... Ja. Jag vet... Av det jag har... Inför... Nu när jag skulle skriva faktarutan också... Så har jag läst lite kort att det verkar vara som... Det verkar som att det är Orochi som fortfarande är liksom hotet.
Ja.
Ja, men du har besegrat monstret, men kommer tillbaka igen.
Han kommer tillbaka.
This isn't even my final form.
Nej, precis. Ja. Nu har jag 12 huvuden.
Ja.
38!
Nej, så...
Det är över 9000 huvuden.
Ja, exakt. Nej, alltså jag vet inte. Det är plattfall, tycker jag.
Ja, ja, men visst.
Och jag fortsatte ju att spela vidare lite ändå. För, jag visste, alltså det här, för du berättade ju det för mig innan också.
Ja, jag hade ju spelat hit och så fick du låna mitt Switch för att spela spelet också. Så då sa jag att här ger jag mig.
Ja, ja, men precis. För du körde bara till, liksom, här är första delen slut. Och sen stannade det där.
Precis.
Ja.
Tidigare så har jag spelat längre.
Ja, okej.
Okay. Alltså, utforskat lite i huvudstaden och sådär.
Ja.
Men aldrig tyckte att det kändes intressant att fortsätta, för att jag fick aldrig några incitament, ingen agens till att spela vidare. Och så att nu kände jag mig nöjd redan vid festivalen.
Nej, men precis. För jag fick väl ungefär lite liknande... känsla som du fick första gången då, att jag tänkte, ja, men jag kan väl kolla vad det är, alltså får jag testa någonting nytt, får jag liksom är det någonting mer som lockar om jag väl ger det en chans, så jag körde väl kanske alltså någon timme extra eller något sånt där kanske, men det var ju inget spelmekaniskt annorlunda och berättelsen hände inte så mycket i heller.
Nej.
På den korta biten, så jag kände också sen, nej, men jag behöver inte mer heller. Och det kanske är ett jättestort misstag, det vet ju ingen av oss eftersom vi inte har spelat vidare.
Nej.
Man kanske, alltså spelar man till absoluta slutet, då kanske man har sen den här känslan av att ja, fy fan vilket toppenspel.
Ja.
Jävlar vad bra det här kommer gå till historien, och det har vi ju gjort. Men, alltså...
Ja, precis. Så det kanske egentligen är så att vi borde spela färdigt.
Ja, precis.
Men... Jag hade ju egentligen tänkt att jag skulle fortsätta när jag fick tillbaka Switchet. Men jag har varit upptagen med annat efter det. Och längtat väldigt mycket efter nya God of War. Så att jag, och det har jag försjunkit i nu. Så det har inte blivit.
Ja, men då är känslan så. Då är det ju liksom... Alltså, skulle det komma då efter nästa tredjedel, så känns det också ovärt. Att man säger, det är två helt, eller väldigt, väldigt likadana delar för att det sen ska bli bra. Alltså det är... Det är lite som att man ser första säsongen av den här serien, för sen blir det jättebra.
Ja.
Att, ja.
Ja, men precis. Det är bär emot att göra det.
Ja.
Ja, men jag tänker nog fortfarande att jag ska spela vidare. Men när jag tänker på alla mellansekvenser, så känner jag mig inte supersugen, just för att man kan ju hoppa över dem. Men då får jag ju inte veta vad de säger. Utifall att det skulle vara viktigt.
Nej, men exakt. Då får man ju ännu mindre motivation.
Ja, precis. Får ännu mindre av den lite platta storyn.
Får se sen om du blir sugen på Orochis taint.
Ja, men precis.
Längre fram.
Gotta get the taint.
Var det här också ett minus för dig? Eller hade du någonting annat du ville...
Alltså jag var nog lite inne på speldesign.
Jaha, ja, spännande.
På något sätt. Jag vet inte. Det är nog lite blandat. Egentligen ganska nära till det vi pratade om. Det här med att det är för långa mellansekvenser, att det är så långt mellan att det händer intressanta saker. För det tycker jag att det är liksom övergripande, utöver att det är för långa mellansekvenser. Så att det är ofta, ja men nu är jag i det här området och nu vet jag att nu ska jag som innan jag kan fortsätta i själva storyn och komma till nästa riktiga ställe, så ja, men, hittar man ganska fort att okej, men det är typ det här jag behöver åstadkomma i det här området för att få gå förbi. Att man kommer till så många områden som bara är det, men bara är en transportsträcka. Hela områden som jag då bara egentligen bränner igenom för att jag bryr mig inte om vad som finns där.
Ja, men här är det mörker och död överallt. Så här behöver jag måla bort det här. Här behöver jag mata de här djuren. Här behöver jag...
Ja, men precis. Ja. Och att det till slut så blir det att man gör det på slentrian. För att målet är inte att utforska och se allting. Utan målet är att ta sig förbi så att man kommer till det riktiga området. Som man ska vara i. Som var någonting som jag störde mig ganska mycket på. För att det gjorde att jag inte var... Jag var liksom inte engagerad i det jag gjorde. Tyvärr. Jag vet inte. Speldesign är väl liksom både ett plus och ett minus. För min del på det sättet. Men det är nog att det minuset är lite kombinerat design och manus. För att det är för mycket tid som går åt där jag inte känner att jag är så engagerad. Inte riktigt bryr mig.
Ja, men precis. För det måste ju finnas ups and downs i själva... Alltså... Det är väldigt få spel jag kan tänka mig som alltså liksom som jag tycker är bra och trivs med, där man hela tiden gör, alltså där det händer saker hela tiden. Det är liksom konstant high point, utan du har ju liksom toppar och dalar i tempot liksom, och du får de här som är lite som transportsträckor, men de kanske inte dessutom är strösslade med mellansekvenser som du inte vill.
Precis, och att i de här områdena, istället för att du kan gå runt som du vill och utforska och se om du hittar grejer, så är det, nu måste du låsa upp de här grejerna innan du kan gå vidare. Okej, men då blir det här ett göromål istället för, vad intressant det här med det här stället där det är jättemycket vatten och det står en liten pojke som fiskar. Men jag kan fiska med honom. Bara för att det var intressant. Nej, du måste göra den grejen.
Du måste fiska med honom.
Precis. Till skillnad från Ocarina of Time där man kan fiska om man vill.
Ja,
om man lyckas hitta det. Men här är det, du ska fan i mig fiska. Jag gillar när man har en möjlighet att vara spontan och utforska för att det är kul. Istället för att du måste gå och titta överallt för att det krävs av dig.
Ja, precis. Här är lite ny spelmekanik. Okej, spännande. Så får jag testa det igen sen? Nej. Det är bara här. Okej. Varför?
Men också så här är den här nya spelmekaniken. Kul. Undrar vad jag kan hitta att jag ska använda den. Här ska du använda den.
Ja,
nu, på direkten. Så här, du kan inte gå ur den här menyn förrän du har dragit upp med penseln till den här.
Nej, just det. Först ska du... Ja, men precis. Säg efter mig. Man först. Gör exakt så här. Och så ska man göra det först. Och sen ska man göra det på riktigt. Och sen är det färdigt. Ja. Sen är det inget mer.
Nej, precis. Och så behöver du egentligen inte använda det till någonting just då.
Nej.
Men nästa område. Ja, men så det är väl de delar jag stör mig på i det, men liksom, ja, men som gör sammantaget med mellansekvenserna och det lite torra manuset som gör att det blir för långt mellan de roliga grejerna. Men samtidigt så tycker jag också att speldesign, spelmekanik är ganska intressant. Och jag vet inte om jag ska blanda det med att prata om kontroll också. Det är inget superhäftigt, men alltså 2008 när det kom till PlayStation 2 så var det ändå ganska coolt med att måla grejer över skärmen. Och det, jag tycker det blir ett ganska häftigt grepp, särskilt när man använder det mycket i striderna, vilket jag har försökt göra. Så blir det ganska coolt att, ja men okej, nu slåss jag här borta med den här fienden, vrider kameran, ser att jag håller på att bli anfallen bakom, ja men då håller jag in R1 och så pausas det, och så kan jag dra ett streck över den fienden, så blir han skuren över ansiktet och penseln, och så kan jag fortsätta slåss lite här borta och ducka undan.
Ja, men på det sättet använder jag det också. Men jag tror mer av att jag tillämpade inte så många fler olika penseltekniker. Jag frammanade inte bomber. Eller jag tror inte att jag gjorde det. I alla fall. Det är möjligt att jag kan ha... För du nämnde någon innan vi spelade in någon fiende där man var tvungen
att bomba. Alltså, det kom ju några senare fiender som är starkare kopplat till olika. Dels så har det ju den här ogren med en blomkropp på ryggen. Som du ritar en cirkel över så att den blommar ut, och så kan du slå på ryggen. Du har en som är en kittel, som jag har för mig att du spränger på, och sen så kan du dra ut vattnet ur den med penseln.
Just det. Det kommer tillbaka lite. Men det är ju också ett exempel på det här med att man...
De här har ett sätt att...
Ja, men precis. Här kan du använda den här penseltekniken på den fienden. Gör den nu. För att besegra den. Går inte att använda på alltså de vanliga liksom, kanonmaten. Liksom. Det kan du till exempel inte frammana blommor som kväver dem. Eller liksom, eller liksom spola vatten på dem så att de flyger iväg eller någonting. Utan där är det ju slå tills de dör.
Nej, men det är sant. Du kan använda dem interaktivt på specifika fiender, men du kan inte vara innovativ med det.
Nej.
Ja, men visst. Och det är ju också kanske en liten missat tillfälle.
För det känns annars som att man är mycket... Nu vet inte jag... Jag använde beads mycket. Som är som en lång piska.
Just det.
Man får ju några olika vapen att välja mellan.
Ja.
Så småningom. Eller som man samlar på sig. Så den tror jag... Och det fanns väl lite olika varianter på den också, på den typen av vapen. Men jag tror att det var det jag använde mig av mest. För den når ganska långt. För annars kan du kan ju springa fram och slå också.
Ja, precis.
Men det jag använde var någon slags piskvariant.
Man kan ju ha dem som subvapen också. Ett mainvapen, ett subvapen.
Just det.
Pärlorna kunde man ju skjuta då, när man hade dem som subvapen.
Jag tror aldrig jag testade. Det var någon solsköld eller någonting som jag hade.
Just det, som parerar.
Ja,
men den använde jag mycket också. Ja, men precis. De har ju olika förmågor.
Jag menar, då blir det för mig bara att jag liksom, jag kör med piskan, så slår och så, som du sa, att man säger, ja men det var en fiende som började närma sig, ja men jag skär honom med penseln, så stannar han upp ett tag till och sen nöter ner honom.
Alla fienderna hade ju så här, sitt optimala sätt att bli besegrad på, när man besegrar dem och så flyger de upp i luften och blir gråa i sin dödsanimation, så kunde man pausa och skära dem på mitten.
Just det.
Så följde ner en Demon's Fang.
Ja, man fick lite extra föremål.
Ja, men precis. Det tyckte jag var lite kul att försöka, att man skulle få det på alla fiender.
Okej. Jag tror inte att jag fattade varför. För ibland blev de så, ibland inte.
Ja, men precis. Man ska göra det på korrekt sätt liksom.
Ja, okej.
Och i rätt timing. Om de hinner dö för länge innan du skär dem i tur.
Ja,
så har du missat chansen. Liksom.
Ja.
Ja, men det blir som ett roligt litet minigame.
Ja.
Liksom. Ja, men vad pratar vi om? Jag tycker det är en kul blandning av spelkontroll och speldesign i det här med användandet av penslarna. Men man får väl kanske nästan säga det som att det är speldesign-grepp.
Ja, precis. Det är inte så ofta man sitter och är nöjd över kontrollen.
Alltså, eller liksom, generellt i spelet?
Nej. Ja, men precis. Vad bra det känns att göra det här med... att liksom måla på det här sättet. Att det är mer att själva målandet, hur det används i spelet som är...
Och kontrollerna är ju ganska typiska för den här typen av spel egentligen. Det, ja, men, det...
Karaktärer med vänster, kameran med höger.
Ja, precis. Mm. Du kan slåss och du kan hoppa, du kan springa och dodga. Mm. Det ser lite kul ut när man hoppar och vargen hoppar jämfota på alla fyra och far ner liksom. Lite störande när man hoppar och den slutar springa, så man kan inte riktigt få flow i någon flowkänsla innan man springer långt. Det. Och hoppar över grejer, då får du trycka på fyrkant igen för att börja springa.
Just det, för man bygger upp sin hastighet genom, alltså, om du fortsätter springa då börjar den, eller då kommer den att öka hastigheten efter ett tag.
Och så kommer det mer och mer färgglada blommor omkring.
Just det. Ja, det var
var lite störande med det. Men det var ju kul att man hade en knapp för att skälla och en knapp för att gräva hål i marken. Så som hundar alltid gör. Så det var lite kul.
Det var ett lite roligt minigame också i första byn där man ska gräva upp rovor åt en liten pojke i hans mammas...
Ja, han utmanar en ju att jävlas med hennes grönsaksland.
Just det. Mitt rekord är så här många. Se om du kan klara det också.
Precis, det var hans hund som hade så många.
Ja, just det.
Men...
Så dumt.
Ja. Men speldesignmässigt då, så tycker jag det är ganska kul med de här olika penselkrafterna som man använder i spelet. Motsvarande att du har fått nya magier eller nya items i Zelda, så är det att nu kan jag lägga nekrosblad på vattnet, så kan jag ta mig ut till de här öarna liksom.
Men det uppskattade jag jättemycket, att man såg tidigt att där ute är en ö. Jag kan inte simma. Eller kan man simma? Nej.
Ja, men du kan inte komma upp. Du kan inte komma upp i vattnet.
Men det är så det är. Ja.
Och sen så tror jag att du tappar kraft så att du till slut drunknar.
Det var lite för länge sedan jag spelade det här. Ja, men skitsamma. Att man i alla fall får en indikation på att det här... Här är en kista uppe på den här ön långt ute i vattnet. Du kan inte nå den nu.
Nej, precis.
Men, sen, kanske sen. Och så får man, när man får förmågor som gör att man kan få tag på det sen. De tycker jag är roligt. Alltså, och det har ju ingenting med, det är ju liksom inget i den kistan som är viktigt för berättelsen. Utan det är väl kanske...
Nej.
Ja, men något föremål.
Ett ben för att heala Amaterasu som man aldrig använder sen.
Nej, men precis. En potion typ.
Ja.
Nej, de har lite onödiga faktiskt. Ja. Men alltså, det är inte det som är grejen, utan det är mer det här kittlande av att ha en kista.
Ja, och att det är kul att utforska.
Ja.
När inte någon säger åt den att du måste hitta ett sätt att ta dig ut den här jävla...
Nej, precis. Kommer du ihåg den nya penseltekniken du nyss lärde dig? Ja. Använd den här.
Mm.
För att ta den där kistan.
Ja, precis. Du måste gå dit nu.
Ja. Så det tyckte jag om. Och att man kunde få träd att slå i blom. Med platta 2D-träden.
Ja, som, precis.
Som är bara svarta, döda träd. Och så ritar man en fin cirkel och så börjar de blomma ut. Och så fanns det ett visst
antal. Blom, typ.
Ja. Mm.
Och så får man ju devotion då. Världen tycker om en och människorna. Ja. Och det är ju motsvarigheten till experience i det här spelet. Då.
Mm.
Som är ganska gulligt att ju fler goda gärningar man gör, desto mer tycker folk om en. Och desto mer kan man uppgradera sin karaktär sen. Vilket egentligen inte spelar så stor roll. Det känns som att man typ inte behöver det.
Nej, precis.
Men det var ganska roligt i alla fall. Att det är det som man gör. Det är väldigt gulligt med, som du var inne på tidigare, att man matar djur. Så ska man ju plocka på sig rätt typ av mat till dem. Det är örter eller nötter eller... Nej, örter, frön, kött eller fisk tror jag. Det är de olika.
Ja.
Så ska du ge rätt...
Ja, men precis. Herbs, örter.
Ja. Yep. Så ska du ge rätt mat till. Because there's a fucking age in it.
Ja, exakt. Men... We have herbs.
Jag kommer att tänka på det apropå men när man får penslan också. Men det är ju ganska gullig sekvens då när man ger mat till djuret.
Ja, och det spolar jag förbi varje gång. Det är så jäkla jobbigt.
Ja, absolut. Jag tittade på det kanske 3-4 gånger.
Ja.
Men det är också väldigt gulligt. Den musiken kan jag också höra i huvudet.
Ja, okej. Okay. Jag tröttnade på den så fort att jag... Alltså, så att jag till slut bara spolade... Eller liksom tryckte förbi den sekvensen. Mm. För det är ju...
Det blir...
du ger mat till ett djur och då blir det liksom som en liten laddningsskärm i princip. För att du står och tittar på det där djuret som äter sin mat medan kameran roterar ett helt varv
jättelångsamt och så har det bytts miljö så att man är på typ en grön sommaräng i
Fulbron. Ja, det är inte alls det stället man var på när man frågade om maten. Och så är det så, alltså den tar väl säkert... Alltså 10-15 sekunder i alla fall.
20 tror jag.
Ja, men det är jättelänge. Så att det är liksom,
i alla fall,
det här, men... tänker jag ju inte titta på varje gång.
Och man gör det för att få typ 8 plus i devotion eller någonting.
Ja, men precis. Alldeles för lite.
Så man gör det ju för att man ska kunna uppgradera mer.
Ja.
Och det hade räckt med att man bara fick det och apan gör en bakåtvolt. Och är nöjd liksom.
Ja,
eller vinkar.
Ja, eller att det inte var... Ja, precis. Man har inte behövt en mellansekvens alls.
Nej. Men jag tycker det är en gullig detalj. Jag uppskattar det ändå. Jag minns det som att det inte gick att hoppa över dem på PlayStation 2.
Så var det säkert.
Mm.
Det här är ju... Alltså...
För jag vet att jag hatade djuren när jag spelade förra gången. Att jag skydde dem. Det är verkligen... Bort.
Precis. Det var som... För det är ju jätteenkelt att tycka om dem i HD-utgåvan.
Mm.
För där är det ju liksom bara... Ja, men du gör det, de ger dig. Du får något positivt tillbaka, du kan uppgradera dina saker. Du kan trycka förbi, du måste inte se.
Ja, och så kan jag titta, där sitter grisen och äter. Och så 2 sekunder bort.
Ja,
exakt. Nu är jag nöjd med det.
Och då kanske det var mer så i de tidigare utgåvorna. Att det ska testa din liksom devotion. Till världen och naturen. Att älskar du djuren och naturen i den här världen tillräckligt mycket för att...
Mm. Och då är det värt att sitta och titta på dem.
Mm.
Jag tror att det var så, men jag är inte säker.
Det kanske var här den här experience-hatande Otto växte fram. Jag behöver inte era jävla erfarenhetspoäng.
Jag klarar mig bra själv, tack så mycket.
Jag tänker inte uppgradera mina skills här.
Nej, ja. Så var det säkert. men det jag skulle säga var apropå sekvenser som tar lång tid och som är ganska gulliga, så när man räddar sina gudakompisar som är
stjärnbilder.
Stjärnbilder och de är ju utelåsta typ i stjärnorna, man måste ju släppa loss dem och så hamnar man i någon slags i någon annat landskap där det är mest lite vitt och färglöst och så är det berg omkring och så blir det någon slags komisk liten sekvens när det djuret då som ska vara den gudomen landar och pratar lite med en och tackar för att man har släppt löst dem, som jag också tycker var ganska gulligt.
Ja.
Det brukar vara rätt tokiga grejer.
Ja, men precis, men det är ju ingenting som liksom... Det håller ju inte på 20 sekunder att kameran roterar runt den.
Nej,
här.
Nej, så precis.
Det är lite mer lättsmält.
Ja, och det händer någonting annat än att de bara äter.
Ja.
Jag vet inte om det har så mycket med speldesign att göra egentligen. Men jag vill nämna det.
Men...
Det är något jag tycker var gulligt.
Ja.
Och det var ju mycket mer taggad på än att säga, nu har jag hittat en till katt eller vad fan det kunde vara. Eller apa. Jag minns bara aporna, att man matade dem. Apor och grisar.
Jordsvin.
Fåglar.
Ja,
som inte ens syntes då.
Nej, men precis. Det var ju bara att den här prompten kom upp. Att feed.
Ja,
tryck av feed. Djur. Och så bara, okej. Okay. Ja, visst, absolut. Jag har frön.
Ja.
Varsågod.
Ta dem.
Ja.
Lite ha.
Nej, men så, det är ju liksom de... I själva spel... De spelmomenten som gör det roligt är ju liksom just den här variationen med att striderna som inte är så, de är inte så jättekomplicerade ändå, alltså det är ju sällan man dör i spelet.
Ja, nej precis, det gör man väl typ aldrig.
Nej.
I alla fall i första delen nu som vi har spelat.
Nej, men precis. Och att så utforska, att applicera de här penselteknikerna de gånger man faktiskt får gå utanför, att nu måste du göra det här för att bygga en bro här så att du kan ta dig över eller måla nekrosblad eller vad det nu kan vara. att man får använda det. Det är det som gör spelet roligt.
Mm,
den variationen när den inte är påtvingad.
Ja, men precis. Speciellt det när man går tillbaka till stället man har varit på efter att ha fått nya förmågor. Ja, men okej. Okay. Jag minns att det fanns vatten någonstans här. Det skulle kunna vara så att jag kan göra en fontän och klättra upp. Ja, det kunde jag. Och vad hittade jag då? Ja, här behöver jag en annan power. Okej, okay. Men då vet jag det.
Ja.
Till nästa gång.
Ja,
och så har man ändå fått leta runt själv.
Mm. Och nu kommer jag på en liten del som där jag kände att det var där jag slutade när jag fortsatte spela i andra akten, om man ska säga. Det var när man kommer till de här grävminispelet.
Ja, helvete. Mm.
Man har någon jättedum AI-karaktär med sig. Alltså det är ett eskortuppdrag. Och du ska gräva dig ner i jorden för att hitta vatten.
Nej? Ja, det är olika grejer varje gång.
Ja.
Vatten är en gång.
Och det är liksom, det ser ut som det är ett rutnät egentligen med olika sorters sten. Vissa kan du gräva i, vissa kan du inte. Ibland är det en liten vattenpöl där. Ibland är det något som taggar typ som skadar dig. Ibland är det en blomma som du ska få att blomma. Ibland behöver du spränga bort. Alltså
det här hade ju varit ett komplett spel 94.
Ja, men precis, en arkadmaskin.
Ja, och det känns så himla otippat att ha med det i det här spelet.
Jättekonstigt. Och så ska man lyckas lotsa den här karaktären ner till botten för att sen visa. Ja, men det är typ att visa med nosen, så här ska du gräva, för här finns det ett föremål eller här finns det någon,
just det. Mm.
Någonting, någon grej man ska få fram. Och den här förbannade gubben som det nog var båda gångerna som man skulle få ner det, liksom går ju in i de här liksom taggarna hela tiden och liksom slungas tillbaka så att han hamnar på andra sidan vattnet som man precis har lyckats honom över. Ja. Och
just det, och så går det på tid.
Ja, och det är på tiden.
Ja, varje gång man tar skada förlorar man tid och du måste ha koll på precis var alla bonustidgrejer är för du behöver plocka på dig
tid. Ja, det är där blommorna är, just det. Mm. Att du får en blomma att blomma för att få mer tid.
Mm. Just det.
Ja. Ja. Men så när den andra som kom, jag gjorde ett eller två försök och sen kände jag att nej.
Ja.
Inte mer.
Nej, men de är faktiskt inte kul.
Nej. Så det är också en sån där grej som, men varför? Som med fisket, det var ju lite roligare att fiska.
Mm.
Även om det var helt poänglöst sen. Men då, ja, men det fick man testa på, det var lite kul. Det kommer aldrig tillbaka igen. Det kanske det gör sen i senare delar, det vet man inte. Men den här grävdelen, den hade de ju också bara kunnat ta bort. Alltså det hör ju inte hemma där. Som du sa, det känns inte som att det är en del av... Det hör inte hemma i det här spelet.
Nej, men som att man har lagt in det för att ja, men vi behöver något mer minigame. Det kunde vara kul.
Ja.
Vi tar den här grejen från 90-talet.
De har haft svårt att döda sina älsklingar i det här.
Ja, men det känns som att det är mycket som bara drygar ut hela grejen.
Mm.
Och ja, men, om vi hade tagit bort alla de delarna, så, ja, men, allt fluff kring olika områden hade kunnat vara mer komprimerat. Man tog bort det mesta av mellansekvenser. Djuren kunde äta på en sekund istället, eller ta maten och gå.
Ja.
Allra helst.
Ja.
Och ja, men om man slapp tråkiga minigames. Tänk om hela spelet hade kunnat ta 15 timmar sammanlagt och man ändå fick se hela storyn.
Ja.
Tror jag hade varit mycket roligare faktiskt.
Ja, men exakt. Vilket bra åka med vi skulle ha gjort.
Ja, precis. Med Kurbits stil tema på
det grafiska. Ja, men precis, med näcken och bäckahästen och
ja, precis.
Alla andra hemska demoner som lurar i de svenska skogarna.
Ja, vi har ett bra koncept där. Jag tycker vi köper det.
Ja, men precis. Men jag bara kom att tänka på det när du pratade om den här blandningen, att det är lite så, nu vet jag inte, du har väl fortfarande inte spelat Kingdom Hearts 3.
Nej, jag har spelat en eller två timmar bara.
Ja, men för det som bland annat fick mig att tröttna på det spelet, det var ju också att det var så förbannat mycket olika grejer. Att man ska säga, ja men här har du den här matlagningsgrejen. Du ska bli styrd av Remy från Ratatouille som drar i ditt hår och så kan du laga mat och här kan du här ska du flyga mellan världarna med det här skeppet som är en så här on-rail shooter typ.
Ja, och, precis.
Ja, alltså så mycket plot
det i spelet. Kvalitet, jag lovar.
Ja, men, typ, alltså det var så många så ofokuserade grejer som man bara kastades på. Så, men jag vill inte göra det här, jag vill uppleva storyn.
Eller jag vill inte bli tvångsmatad med broccoli och spenat och grejer, jag vill bara äta tårta.
Ja, exakt.
Ja, men absolut, jag fattar.
Det... Eller blanda inte i tårta i min spenat och broccoli som jag försöker äta här. Jag tar tårtan sen.
Ja, men
visst. Lite... Ja.
Precis, det får gärna vara olika rätter.
Ja, precis. Mm.
Det går ju att göra sånt här snyggt. Jag har ju pratat ganska ofta om
tårta
det här.
Tårta och spenat.
Ja, eller om vi släpper liknelsen och pratar spel igen. Så jag har ju pratat ganska mycket gott om Nier Automata. Nier Automata. Där de sömlöst ofta går mellan olika... från att vara 3D-actionspel till att det blir tvådimensionellt side-scrolling-spel. I olika sekvenser. Uh-huh. Och sen så ändras kameravinkeln in och så är det top down. Mm. Och så har du, då blir det sån här twin stick shooter att du flyttar karaktären med en spak. Vi väljer vilket håll du skjuter åt och så bara mejar ner en massa robotar. Liksom. Där de lyckas göra det jävligt snyggt.
Okay.
I olika cinematiska sekvenser. Liksom. Mm. I introduktionen till exempel är jättesnyggt. Men då känns det då förstärker det upplevelsen istället för att vara en känsla av att okej, men nu måste jag pressa mig igenom den här grejen också innan jag får fortsätta med spelet. Med liksom det som är själva spelet.
Ja.
Mm. Men jag tror att de här grävsekvenserna är väl bara en som är obligatorisk. Den i när man ska gräva efter vatten i badhuset.
Säkert. Jag
tror att det bara är en.
Jag vet inte varför jag hamnade i den andra grävsekvensen. Eller ja, jag minns inte om det var så att jag råkade på den eller om jag var tvungen att göra det. Det kändes i alla fall som att nej, jag behöver inte göra en till.
Nej, visst. Det är förstås.
Så det var lite, jag är lite nyfiken på det vad det gäller liksom spelets längd. Håller det i hela 30 timmar? Att fortsätta så här, liksom, är det någon variation? Eller
att fortsätta så här, va? Räcker det? Det är trevligt.
Vill ha något mer?
Men jag vet inte riktigt heller. Det kan hända att det tar sig och blir roligare. Jag tyckte liksom, striderna är för lätta. Det är ju för sig lite kul med de här olika varelser som behöver angripas på olika sätt för att man ska kunna få bonus av dem i slutet.
Ja.
Bonusen
gör ju ingenting.
Nej, precis. Jag tror man kanske kan sälja den sen för att få jättemycket pengar om man vill ha det.
Men pengar är ju heller aldrig ett problem.
Nej, precis. Och det tror jag kanske att det blir senare. Att det finns dyra grejer att köpa. Men vapnen spelar ingen roll vad man använder. För att du har ingen tydliga skillnad på hur mycket skada de gör. Mm. Det är inte så stor skillnad i vad man har för movesets. Så att man blir liksom inte engagerad att testa där. Och det är heller ingen... Alltså det är för lätt för att det ska spela någon roll. Vad du använder för vapen eller vad du har för taktik. Så det känns inte jätteengagerande, utan då är det väl att man vill utforska och se mer av den här tokiga världen. Träffa fler fruktmänniskor, se fler häftig design på monster och njuta av den här tokiga men väldigt vackert målade världen som man får se ibland mellan sekvenserna. Jag vet inte.
Säkert uppleva lite mer misogyni.
Ja, men precis. Det kan alltid vara kul.
Eller för att bryta av med.
Jag vet inte. Varken du eller jag har ju fortsatt.
Nej.
Och det är ju inte på grund av brist på möjligheter att göra det.
Nej, så. Men det blir ju, man kan ju inte bara äta tårta om man nu ska tillbaka till den. Så efter ett tag måste man sluta och göra något annat.
Ja, ja men precis. Byta till kladdkaka istället.
Ja.
Men, ja, jag vet inte riktigt.
Vi får försöka, vad heter det? Fixa lite slutplädering.
Mm. Innan det, ja? Får jag bara, okay. Om jag bara får skita på en grej till.
Ja, varsågod.
Alltså när man tar sig till sista området inför slutbossen och man hoppar ner i grottan och sen så blir det en infiltrationsuppdrag där du sätter en sån här lapp i pannan som du själv får rita på. Det är ju lite kul. Och sen så ska du gå runt i grottan och hjälpa dem att laga mat till Orochi innan du kan komma upp och slåss. Som bara så här, sabbade all stämning i slutet.
Ja, den var lite knepig. Jag tror att jag fick googla lite där.
Okay.
För att veta. För efter ett tag kände jag bara att jag sprang runt i cirklar. För det var ju... Alltså man låste ju... Det var ju som ett torn.
Ja,
typ med lite olika nivåer. Men det var inte alltid superlätt att ta sig mellan de olika nivåerna.
Nej.
Och det var vid något tillfälle när man var ganska högt upp. Så man skulle gå balansgång och sen hoppa på såna här... wall scrolls, vad heter det?
Ja men precis, du slår
väggskrifter som man ska blåsa upp så att de blir som en bro och så man hoppar på dem.
Precis.
Och där missade jag skit många gånger för jag såg inte i djupled var jag skulle hamna någonstans.
Nej, så, precis.
Nackdel med botten, ja, precis. Och så fick man hålla på och ta sig upp.
Just
igen.
Just det. Där ramlade jag också. Någon eller några gånger. Ja men och det kändes ju lite kul för att plötsligt fick man nästan känslan av att vara i något som liknade en Zelda dungeon.
Ja,
för att du behövde faktiskt jobba dig framåt i ett område. Mm. Men när det inte hade varit så mycket sånt innan upplevde jag.
Mm.
Och jag var liksom redo för men nu är det slutstriden som jag har kämpat med genom alla mellansekvenser för. Det blir tempot lite... för mycket.
Ja.
Och att det skulle vara liksom lite roligt.
Exakt,
med
lite
här.
Slapstick.
Lite
fars.
Ja, precis.
Liksom snubblar in på scen lite roligt.
Ja, och så får man se hur de här goblinerna, hur de jävlas med varandra. Och det, och att det är bara konstigt. Liksom.
Kocken som är lite upprörd för att ingredienserna inte finns där.
Ja, precis.
Ja, men precis. Det här 100-åriga eller 1000-åriga monstret som har legat och sovit i 100 år, det blev...
Ja, han måste ha frukost nu innan han kan äta upp sitt människooffer.
Ja.
Och jag tror att det var nog bland det sista som bara fick det att känna att men nu orkar jag liksom inte mer. och med den känslan kommer man till sista... Eller till slutbossen liksom.
Som inte heller är jättefantastisk.
Nej.
Alltså, den är väl, alltså, det är en okej bossfight, men den lever ju heller inte upp till
förväntningarna,
till den uppbyggnaden av det här monstret.
Nej.
Så på sätt och vis är det lite så att jag var det allt, och sen sen var det slut och så kom festen, men det fanns ett till,
så det är väl, vi borde ha fortsatt, det är väl så.
Ja, men vi får väl se om
Slututvärdering då?
Slutvärdering, ja.
Sluta värdera då?
Jag hade förväntat mig kanske lite mer variation.
Mm.
Alltså fortsättningsvis då, eftersom att man har... Nu har vi pratat hela tiden om att det är ofokuserat och att det är väldigt mycket olika saker.
Ja, men det är mycket variation.
Ja, precis. Men att man inte... Det är väl just det här att man inte har den här att man inte har valfriheten riktigt att välja när får jag använda mina förmågor. Så använd dem här. Använd dem på det här stället, men utforskandet uppmuntras inte lika mycket som man kanske hade velat, för att man får inte så mycket ut av det.
Nej, precis. Och att du har ganska häftiga förmågor med penseln, mm. men som du inte kan göra något innovativt med.
Nej.
Det tycker jag är också väldigt tråkigt, att man liksom inte... Man kan inte komma på några egna häftiga grejer att försöka använda det. Ja, men tänk om jag lägger en bomb och sen så drar jag igång vinden samtidigt så att den... explosionen formar sig åt ena hållet, eller?
Just det, kunde man blåsa iväg bomberna?
Jag tror inte det.
Nej. Eller om man ska, nu funkar inte det för att det är vatten och bomb, men att du till exempel skulle kunna lägga en bomb på en sån här vattenpelare som du höjer upp
Ja, men visst, olika sådana kombinationer liksom. Mm.
Eller att om jag målar en sol på den här, på himlen på det här stället, då händer det någonting här. Och det gör det ju på de ställena där
det ska.
Där det ja, ska.
Och det är också det, ja, men, så jävla värdelösa krafter. Att jag kan ändra dag till natt. Och det är så, ja men, Isun kommer alltid tala om när man ska göra det. Då kunde det lika gärna vara bara en sekvens att, ja, ni gjorde Amaterasu så att det blev natt.
Exakt.
Ja, men det jag tycker ändå det är ett så pass fint spel grafiskt, och det är ganska intressant mekanik och liksom så att jag tycker ändå det, jag är inte missnöjd med att ha spelat det igen.
Nej.
Jag tycker absolut att det var värt det, den tredjedel vi spelade. Ja. Men jag vet inte om jag tycker att det är så fantastiskt som jag mindes det och som det hypas till att vara.
Minns du vem du fick det hypat för dig av? Du sa att det var någon kompis som... Och vet du om den här personen fortfarande? Eller det är kanske ingen du har kontakt
med? Nej. Men det här borde du spela. Det här tror jag du kommer tycka är bra. Liksom.
Ja, men man kanske hade tyckt det då, alltså 2008-2009, när det kom till Wii.
Ja, men jag tyckte att det var i
slutet på gymnasiet liksom, att man, eller precis efter gymnasiet.
Ja, men jag tyckte att det var jävligt bra då runt 2012-13 när jag spelade det. Jag minns inte alls att jag tyckte det var så här segt som det kändes nu.
Ja, men det är väl det. Man har, alltså, det kanske, framstegen inom mediet har kanske gjort det här spelet en björntjänst.
Ja, lite så tror jag.
Att, ja. Vi har blivit bortskämda med för många spel med bra pacing och lite mer fokuserat gameplay och så.
Ja, men precis.
För mindre matande av djur och
ja,
precis. Mindre grävande.
Precis. Ja,
men så det är väldigt spännande på sätt och vis att ingen av oss vet vad som händer fortsättningsvis.
Nej, precis. Ja, men jag känner ju det. Jag måste ju spela vidare. Ja, så vi får återkomma till det. Men,
precis, vi får göra en uppföljare eller en följetong.
Ja, men precis. Alltså, jag hade väldigt gärna velat se en remake av det här. Där man hade liksom gjort om det lite från grunden med hur de här störningsmomenten fungerar. Och se hur det hade, eller liksom, hur hade det varit om det gjordes idag med liknande stil och sådär.
Hur hade fysiken sett ut?
Jag såg det på dig, jag tänkte. Jag tänkte. Vi kanske bryter det.
Ja,
On that note. Men det var ändå kul att spela det. Jag tycker det var roligt att vi fick till det.
Ja, det var... Det var skönt också på sätt och vis att man ska hitta någon mer plus att slippa köpa det.
Ja, precis. Det här hade jag inte velat betala.
Nej, exakt. Och med det sagt så köp det på någon rea kanske om ni hittar det och är nyfiken.
Ja, men det kan jag rekommendera. Det är ganska bra tips att lägga favoriter på Nintendo och e-shoppen ändå.
Absolut. Eller motsvarande.
Ja.
Public service blev.
Ja, precis. Vill ni...
Eller någon annan e-shop.
Ja. Lägg i din valfria wishlist om du vill spela det här spelet. Ja, men...
det är väl... Fin rosett på Okami.
Precis. Det är absolut väl värt att köpa på rea.
Ja. Det här... Där lägger du dina superförvärvade.
Ja, jag hoppas inte folk blir besvikna och arga på oss nu för att vi klankar ner på deras favoritspel.
Alltså, men det är... blir de det så let them come.
Säg
det till oss hur fel vi har.
Hit me with that taint.
Precis. Stånga mig, sparka mig, gör någonting.
Hoppa på mig. Yep.
Ja, nu skiter vi i det här.
Det gör vi.
Till nästa gång ska vi återvända till Hyrule.
Ja.
Hyrule var det där, för jag tror att jag tappade lite av ordet.
Hyrule.
För vilket spel ska vi snacka om då?
Då ska vi prata Minish Cap.
Har du spelat färdigt?
Nope.
Då har du det som läxa nu.
Det har jag haft ett tag.
Ja. Får du bara bita i det sura äpplet.
Ja.
Klara sista bossen.
Ja, fy fan. Hatar den.
Spännande.
Mm.
Vi får se. Det kommer vi prata om tillsammans med en hemlig gäst.
Yay.
Igen. Och gäst är ju en sorts svamp.
Så, one up.
Så vi lämnar det där och så... den här melodikrysset. Övergången. Och så får ni försöka lista ut. Ja, precis. Vad är det som ska in på lodrätt 5? Där får ni se vem det blir.
Spännande.
Men Minish Cap i alla fall. Har ni som lyssnar spelat det och har tydliga eller vaga minnen av det, så vill vi i vanlig ordning att ni hör av er till oss på sociala medier eller på vår Discord. Eller på mail. Snigelmail. Om man så vill. Nytt Spel Plus heter vi överallt. Och länk till Discord finns i avsnittsbeskrivningen. Tack så mycket, Otto.
Tack, David.
Var här hemma hos dig och prata om det här.
Ja, men det var mysigt.
Så ses vi en annan gång. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Nytt Spel Plus. Det är en D&D-karta här.
Ja.
Med ostmården.
Ja.
Lol.
Inte som i ost, utan östra.
Nej, jag förstår. Jag läste ostmärken först innan jag...
Här är det någon som har spilt ostbågar.
Eller lämnat
fettfläckar. Ja, precis.
Klivit i ostbågar.
Fettprints.
Cheese prints. Mm-hmm. Okej. Okay. Klara, färdiga, gå. Eller? Ska jag köra?
Ja.
Du är redo.
Det tycker jag.
Så ska jag prata lite mer. Jag ska inte sitta som ett arsel.
Om du vill kunna luta bakåt. Så den här är Jenny-stol. Den är väldigt tajt. Det går att skruva upp.
Det var fel.
Nu ska vi se. Det är en skruv mitt under röven. Längre fram.
That's not where I put it. Där.
Eller mitt under pungen snarare kanske. Den kan du lossa lite på, så går det att... Alltså det... Precis. Så det blir lite grann i taget. Ska jag skruva lite under pungen på dig? Nu blir jag kladdig. Jag tror att det var olja under min pung.
Jag får sitta som olja under din pung. Ja. That's where I put it.
Pungolja.